Hej alla! Varmt välkomna till Cybersäkerhetspodden Säkert, där vi kommer att täcka de breda säkerhetsfrågorna inom IT-området. Nu har vi äntligen kommit till första avsnittet där jag och Fredrik fått chansen att prata med Per Nygårds om IT-driftsutredningen. Nu kör vi! Välkommen till Cybersäkerhetspodden Säkert. Idag har vi med oss Per Nygård som är näringspolitisk expert på IT- och telekomföretagen med fokus på data- och internetrelaterade frågor. Per är också rådansvarig för datarådet. Varmt välkommen Per. Kan du inte kort berätta vem är du och vad innebär egentligen din roll på IT- och telekomföretagen?
Ja, tack så mycket Pierre. Per Nygårds heter jag som sagt och jag jobbar med näringspolitiska frågor då på IT- och telekomföretagen och mer specifikt just kring data och internetrelaterade policyfrågor av olika slag. Så det kan ju vara allt från dataskydd till innehållsfrågor, möjligheter att få fatt på data, kunna behandla data av olika slag. Mest med fokus på den svenska marknaden och svenska regler, men också med ett visst fokus på EU och Bryssel och vad som händer där.
Mm. Kul Per och välkommen till podden. Du och jag har ju träffats i arbetsgruppen kring den här statliga IT-driftsutredningen och sådär. Men jag tänkte passa på att låta våra lyssnare lära känna dig lite mer. Kan inte du berätta en hemlis Per? Vad har du för passion och talang som inte har någonting med jobbet att göra alls?
Ja, jag har väl lite alla möjliga. Tre snabba korta skulle väl vara skidåkning, matlagning och filosofi. Du kan få välja en av de tre och ställa någon följdfråga utifrån dem.
Ja, då måste jag ju välja filosofi, för skidåkning och matlagning är jag väldigt bekväm med själv, men då blir jag jätteintresserad av filosofi.
Ja, nej, men det är väl något, vad trevligt att du valde just det. Det är väl någonting som jag alltid har följt med, men jag är väl en ganska vetgirig individ så där och alltid nu att ha funderat på hur saker och ting egentligen fungerar. Jag tror det kanske började när jag var liten och fick en bok som heter Vad gör folk hela dagarna? Som beskrev hur ett samhälle fungerar eller kanske inte fungerar. Där var jag väl en 4 år eller någonting. Därifrån så har väl jag har alltid grubblat på saker och ting. Och alltid läst väldigt mycket. Jag har alltid en boktrave med 5-6 böcker liggande vid sängen på nattduksbordet. Så ser det ut.
Vad kul. Ja. Du företräder ju IT- och telekomföretagen. Och jag tror inte att alla som lyssnar på podden känner till riktigt vilka ni är och vad ni arbetar med. Kan inte du berätta lite kort om er?
Ja, men gärna det Fredrik. Vi är ju som sagt en bransch- och arbetsgivarorganisation för techföretag i Sverige då, och med det menar vi IT- och telekomföretag av olika slag, men även kanske lite mer moderna nya företag om man får kalla det för det, som väl kanske inte tillhör den klassiska IT- och telekombranschen. Då tänker jag väl på en del logistikföretag, vårdföretag och andra som erbjuder digitala tjänster av olika slag som vi har börjat få som medlemmar de senaste åren. Och det vi erbjuder våra medlemmar då, det är dels arbetsgivarservice av olika slag, att vi hjälper HR-funktionen. Dels har vi kollektivavtal och dels ger vi service, rådgivning och liknande. Och det är vårt ena ben. Det andra benet är vår branschverksamhet och det är där jag jobbar med ett gäng glada kollegor med att försöka skapa så bra marknadsförutsättningar som möjligt för hela techbranschen i Sverige då. Och det handlar väldigt mycket om lagstiftning och regelfrågor och myndigheters tillsyn över det som branschen och företaget i den sysslar med. Och det där skulle vi, ja, jag skulle kunna prata resten av den här podden om det, men ni får gärna gå in på itot.se och läsa vidare om vad vi gör där, både inom arbetsgiveri och branschverksamhet. Eller kontakta mig direkt förstås.
Perfekt. Men Per och Fredrik, jag förstår att ni båda har arbetat kring den här statliga utredningen om att vi ska ha en både en säker och kostnadseffektiv IT-drift. Man har väl också refererat den till molnsäkerhet. Varför, eller molnutredning, varför behövde vi den här utredningen egentligen?
Det vill jag, Fredrik.
Börja du, Per.
Ja. Jo, ja, det är en fråga med väldigt många svar kan man väl säga. Det, ett svar är ju att för en tre och ett halvt år sedan någonting var det väl, så hade vi en incident på Transportstyrelsen som ledde till en regeringskris och ett, vi kan väl säga ett riskuppvaknande då av större magnitud. Vad man kan säga mot bakgrund av den här regeringskrisen som skedde då, det var ju flera statsråd som byttes ut och så, var ju att det skickade en väldigt stark signal genom hela offentlig sektor egentligen om att man måste se om sitt hus, man måste hantera risk, man måste förstå sin information helt enkelt på ett bättre sätt och hantera den så att man inte utsätter verksamheten för risk helt enkelt då. Och det står ju inte skrivet någonstans, men det ligger ju mellan korten att det är väl kanske huvudanledningen om man ska hitta enskilda anledningar till att vi har den här utredningen. Och den kallas ju för IT-driftsutredningen och vad den fokuserar på det är ju offentlig sektors möjligheter att drifta sin IT, alltså rättsliga och säkerhetsmässiga och kostnadsmässiga förutsättningar för det. Och där har vi som jag tror de flesta som lyssnar på den här podden mer än väl känner till, har vi sett en väldigt stor ökning av outsourcad eller utkontrakterad, om man ska prata svenska, och IT-drift från egen drift i offentlig regi till olika privata aktörer. Eller att man för den delen outsourcar till andra offentliga organisationer, myndigheter vad det kan vara sinsemellan då. Och det där är ju på ett sätt kanske lätt, å andra sidan så är det ju för många nytt sätt att hantera sin IT-drift på. Man ska ha med externa aktörer att göra utanför den egna organisationen. Data kanske inte behandlas i Sverige tvunget utan det kanske behandlas inom andra EU-länder eller i tredje land till och med. Och det där gör ju att en massa olika situationer kan uppstå, inte minst legala situationer eller frågeställningar, frågor som man kanske har svårt att svara på om det här fullt ut i förenligt med svensk förvaltningsrätt exempelvis. Och det där ligger lite grann i bakgrunden här till den här utredningen och dess syfte att försöka egentligen hitta villkor som gör det bekvämt eller möjligt kanske man kan säga snarare för offentlig sektor att både utkontraktera sin IT-drift och hantera den på andra sätt. Mycket utifrån ett säkerhet- och kostnadsperspektiv. Så att det är väl, om man ska tala lite allmänt, eller beskriva det lite allmänt, den här utredningens uppdrag. Sen finns det, man kanske kan förtydliga där också, att det finns två huvudsakliga delar. Det finns flera delar i den här utredningen, men huvudsakligen så har man fokuserat dels på de rättsliga förutsättningarna för att utkontraktera IT-drift från offentlig sektor mer allmänt. Och sen samordnad IT-drift mellan statliga myndigheter. Det vill säga att myndigheter driftar varandras IT helt enkelt. Den första delen, den här delen som gäller utkontraktering, den har man redan avgett ett delbetänkande för. Det presenterades i mitten på januari här och nu håller utredningen på med sitt. Och ta fram sitt slutbetänkande och underlag inför det då. Och det är det som rör just den här samordnade statliga IT-driften. Så att där är inte kommuner och regioner inblandat, vad jag vet i alla fall. Utan det, där fokuserar man mer just på de statliga myndigheterna.
Okej.
Okay. Ja, toppen. Jag tycker att du beskrev det jättebra, Per. Men jag lägger till en annan dimension då. Jag tänker på att om man ska lyckas med att digitalisera Sverige så måste man dra nytta av modern IT-arkitektur, molnteknik och olika typer av molntjänster för att lyckas. Det är huvudingredienserna i att göra det digitala Sverige både effektivt och säkert samtidigt. Och förutom Transportstyrelsen-delen så menar jag nog att en annan anledning till att vi behöver titta på den här typen av frågeställning, det är ju framförallt att vi har ett väldigt dominerande land inom molntjänstsidan, USA, där man har extraterritoriell lagstiftning, alltså lagstiftning som räcker utanför egna landets gränser. Och jag tänker speciellt på Cloud Act då, det som faktiskt är en förkortning, även fast det lustigt nog passar in på molntjänster förstås. Mm. Men även andra lagar och regelverk som till exempel FISA som rör underrättelseinhämtning samt hur USAs president kan lämna ut executive orders. Och det här gör att det blir väldigt viktigt att ta reda på vad är det för någonting som gäller, vad är det för rättsliga förutsättningar som gäller idag och vad är det för någonting som krävs för att det ska fungera i framtiden helt enkelt. Så en väldigt, väldigt viktig utredning, därför att jag menar att vi kommer inte lyckas digitalisera Sverige om man inte drar nytta av modern IT-arkitektur, molnteknik. Tjänster. Men naturligtvis avvägt på ett sätt som gör att det passar säkerhetsnivå men också att det passar funktionsmässigt, kostnadsmässigt och säkerhetsmässigt då förstås.
Visst är det så, och det är väl den stora utmaningen här att hitta både för den här utredningen och för digitaliseringen av och inte minst offentlig sektor framgent här att kunna balansera de här olika behoven mot varandra. Och där är det väl, skulle jag säga, alltså det är alltid lätt att peka på någon annan, att någon annan ska ta ansvar och styra upp saker och ha sig. Det sker inte jämnan. Men jag tror man från branschens sida så behöver man ju kanske bli någon mån tydligare och kanske mer inlyssnande gentemot den offentliga marknaden och dess behov, för den skiljer sig väldigt mycket från den privata. Så att det är lite värda som krockar där någonstans. Och också från den offentliga sidan, de offentliga kunderna, så finns det väl också kanske skäl att fundera över hur man hanterar sin information. Vi pratade ju lite grann om det i försnacket här. Det var du som lyfte upp det, tror jag, Fredrik. Just behovet av att bli bättre på att informationsklassa, att förstå den data och den information som man äger och förvaltar. Så att man just kan nyttja moderna lösningar. Alltså öppna publika molntjänster exempelvis. Där det står lämpligt, men välja andra alternativ där det är mindre lämpligt. Va? Och där finns det, vad jag har förstått, ett visst arbete att göra på kundsidan också. Och sen är väl inte det nytt när det gäller IT-tjänster. Att beställa kompetens är också någonting som ständigt behöver utvecklas.
Absolut. Vad tänker du om det, Pierre? Du som är en av våra experter på hur man använder molntjänster när vi pratar om det här med informationsklassning. Hur duktiga är organisationer generellt på att göra det och att använda sig av verktyg som finns?
Jag skulle ju vilja säga att jag ser inte så jättemycket av det, och jag tycker det är synd. Jag har lyft det rätt så många gånger till de kunderna jag har jobbat med. Dock så, man är liksom inte mogen för det. Just att, hur ska jag klassificera mina dokument? Hur ser mina dokument ut som jag har idag på min filserver? Vem äger dem? Som ett exempel. Det har vi också i migreringsprojekt. När vi migrerar från en filserver till SharePoint som ett förslagsvis. Vilka filer ska vi rensa upp? Vem äger informationen? Och det är många organisationer som inte ens vet om det. Vem äger den här mappstrukturen egentligen? Vem äger det här dokumentet? Och sen ska vi lägga på klassificering på det. Nej, det blir liksom för mycket. Så att jag hade ju önskat att organisationer och företag börjar titta mer och mer på att använda de molntjänsterna som finns för just informationsklassificering.
Ja, nej, men det är ett jätteviktigt ämne, och en av nycklarna i att lösa den här typen av utmaning. Därför att när vi står inför en ny IT-plattform och en ny arkitektur med en meny av olika typer av lösningar att använda, så blir det jätteviktigt att man väljer rätt verktyg för rätt information och rätt säkerhetsklass förstås. Jag tänkte på det här du nämnde, Per, om att det kan bli lite friktion, att det finns olika världar som kolliderar och sådär. Och en tanke som jag har och en reflektion jag har gjort över hur vi arbetar i Europa och hur man arbetar i USA, så är det att vi har ju valt att prioritera frågor på väldigt olika sätt. Så det vill jag också slänga med in här i podden, att jag kan ju väldigt tydligt se hur nationell säkerhet har väldigt hög prioritet i Nordamerika. Och det får lite av en krock och där en hel del friktion uppstår då med Europa som har haft väldigt hög fokus på mänskliga rättigheter i form av personlig integritet. Och där kan man ju se just personuppgiftsfrågan som en stor. Och även här blir då informationsklassning. Och det här är någonting som i alla fall som jag och som mina kollegor upplever som en stor på kundsidan, att man behöver arbeta mer med, oavsett om man befinner sig i det offentliga Sverige eller ifall man befinner sig i näringslivet. Så att klassa information är väldigt viktigt att komma vidare. Om vi skulle komma vidare lite, Per, så tänkte jag, nu nämnde ju du tidigare här att utredningen har ju levererat ett delbetänkande här i januari. Skulle inte du kunna ge dig på att sammanfatta de här nästan 400 sidorna lite kort, så att lyssnarna får höra lite grann vad var det man kom fram till egentligen? Kan inte du hjälpa oss med det?
Jag ska göra mitt bästa. Ja, det här delbetänkandet det bestod ju av flera delar egentligen, men det som är kärnan och det som alla är intresserade av, det är en rättslig analys av förutsättningarna då för att kunna utkontraktera IT-drift från offentlig sektor. Och inte bara från offentlig sektor till privat sektor, utan även mellan olika offentliga organisationer. Man kan säga väldigt översiktligt att man kom fram till, och det här var ju ett hästjobb till rättslig analys som den här utredningen har genomfört. Jag tycker personligen att de har gjort ett väldigt gott jobb. Det är komplex materia, de skjuter på rörligt mål, för man förhåller sig ju till dataskyddsreglering som ju inte är, ja, vi har inte så jättemycket praxis där än så länge, det börjar ju komma. Schrems 2 bland annat, va? Men det är en snabb förändring på marknaden som man kan se där då, eller vad det gäller de regelmässiga förutsättningarna. Att de har haft en jätteutmaning där. Och när det gäller svensk nationell rätt, när man har kollat på den, och inte minst OSL då, som ju reglerar sekretessskydd i offentlig sektor, så har man inte haft så mycket rättspraxis att gå på när man ska försöka applicera den då på dagens situation med utkontraktering. Det fanns något gammalt rättsfall med något kassaskåp där som man var inne och rota i. Jag försökte liksom finna vägledning i, men det har inte varit helt lätt. Men det man ändå har kommit fram till då, efter att ha vridit och vänt på de här rättsliga förutsättningarna under ganska många månader. Utredningen är ju ganska kraftigt försenad bland annat på grund av detta då. Det är ju att de nuvarande rättsliga förutsättningarna för att utkontraktera IT-drift i offentlig sektor är inte tillräckliga. Punkt, kan man säga. Eller säger utredningen. Så att egentligen så som utredningen, och det här är utredningens subjektiva perspektiv, ska man väl säga, så att någon sätter kaffet i vrångstrupen här. Men deras bild är ju att det går inte att utkontraktera från offentlig sektor idag om man ska följa svensk rätt. Det låter sig inte göras. Och det är för att man måste kunna göra en sekretessbedömning innan man lämnar ut uppgifter. Och då har ju frågan gällt då, okay, när är en uppgift röjd? Så är det om den lämnas ut till någon annan, eller när, är det om någon annan får den och ser den? Liksom, var ska man dra gränsen någonstans? Så där har man från utredningens sida, ni får väl veva in mig om jag snurrar in mig allt för mycket här i de legala detaljerna då, men om man ska försöka ta det lite allmänt sådär, så har man väl i princip sagt att om man avhänder sig uppgiften från myndigheten så är den röjd. Då är den att betrakta som röjd, även om ingen har tittat på den. Och det handlar ju om att man vill att myndigheten ska vara rådig över sin information, och det är ju ganska lätt att sympatisera med det. Att man ska fatta beslut själv om hur information som man äger ansvar för ska hanteras. Då. Och särskilt om det gäller sekretessbrytning, då, att man ska bryta sekretessen och sekretessbelagd information. Och det vet man inte alltid i offentlig sektor om det är innan man har gjort en bedömning, vilket man ibland gör just när man ska lämna ut informationen. Och det där ställer ju förstås till stora problem då man ska outsourca IT-drift till en privat leverantör exempelvis. Eller för den delen en annan myndighet, ska vi tillägga. Det man har gjort här, det är att man ser på situationen i ganska absoluta termer. Är uppgift utlämnad så är den röjd. Det är ett binärt perspektiv egentligen. Och här har det ju varit lite diskussioner, det vet jag vi har fört fram. Jag sitter ju själv i utredningens referensgrupp som enda näringslivsrepresentanter. Där har vi ju via den arbetsgruppen då, där Fredrik deltar, har vi ju försökt ta fram positioner. Vi har tagit fram positioner och försökt spela in dem och försöka få gehör för dem. Och det är en sak som har varit lite, där har varit lite spänning här, det är just hur man ska se på den här risken. Ska man ha ett absolut förhållande till risk för att en offentlig uppgift röjs? Och då kan det ändå vara okej att en uppgift röjs, men man måste ju liksom ha kontroll på hur den röjs av till vem och så vidare. Och vad konsekvensen av den där röjda uppgiften skulle bli. Eller ska man ha ett mer av ett sannolikhetsresonemang? Vad är risken för att om den här uppgiften röjs att den kommer på avvägar eller liknande? Apropå de här amerikanska regleringarna bland annat. Börjar man prata om sannolikheter för att svensk myndighetsinformation ska komma på avvägar till amerikanska myndigheter, rättsvårdande myndigheter i USA då, när de vill ta hjälp av amerikanska ägda företag för att beivra brott eller utreda någon grovare brott tror jag, eller framförallt här, så är ju sannolikheten, skulle jag gissa, vi kan väl kalla den för låg då, mycket låg, men den föreligger va. Så att det där har ju varit lite av en diskussion kring då, liksom, ska man ha det absoluta förhållande till risk eller ska man tala utifrån sannolikheter? I den verkliga världen eller i praktiken så är det ju alltid sannolikheter som man förhåller sig till. Men här handlar det ju om reglering och hur rådig en myndighet ska vara över sin information. Och då har man utifrån utredningens sida just fokuserat på absolut risk, eller man har utgått ifrån det. Så att det man har sagt då är att det går i princip inte att outsourca IT-drift idag enligt gällande svensk rätt. Och utifrån det då så har man lagt ett förslag om kompletterande bestämmelser i framförallt OSL då. En ny sekretessbrytande bestämmelse som ska ge eller göra det möjligt för myndigheter och andra offentliga organisationer förstås att göra en intresseavvägning och själv utifrån det fatta beslut om är det rimligt att lämna ut den här uppgiften eller de här uppgifterna för utkontrakterad IT-drift till någon annan eller inte. Så att det är det nya i OSL som man föreslår från utredningen. Och sen föreslår man även en ändring i tryckfrihetsförordningen och komplettering där.
Jättebra sammanfattning Per. Och det jag tänker på blir en viktig del här, det är ju den här avvägningen som man ska göra när man lämnar över till informationsägaren att göra den här avvägningen. Vad är det för någonting man ska fundera över? Så det blir en väldigt viktig del tror jag, och ser jag framför mig här att man behöver stötta det offentliga Sverige med att göra den här typen av avvägning. Och jag tänker om vi drar paralleller till annan lagstiftning när man gör avvägningar, och vi har ju talat om GDPR tidigare så att det är lämpligt kanske att ta upp igen då. Där har vi ju låtit den som är personuppgiftsansvarig med stöd av en organisation då ett dataskydd som samt informationsägare göra avvägningar om personuppgiftsbehandling. Men där fanns det ju visserligen har förordningen funnits längre och den arbetades fram under mycket längre tid än vad den här utredningen haft möjlighet att göra. Men där fanns det mycket mer stöd helt enkelt. Och det här tror jag blir en väldigt viktig del för att man ska lyckas som organisation veta vilka dimensioner ska jag ta med i min avvägning. Och vad kan anses som starkt skydd eller vad kan anses som svagt skydd. Kanske ur det rättsliga perspektivet, kanske ur det tekniska perspektivet. Någonting som jag vet skapade en del förvåning och en del höjda ögonbryn var ju utredningens väldigt absoluta syn på att information som lämnats ut var att anses som röjd oavsett om man hade haft väldigt avancerade tekniska skyddsåtgärder, alltså till och med kryptering. Att krypterad information som lämnas över ses i branschen inte som överlämnad, om jag får uttrycka mig på det sättet, men ur OSL-perspektivet och utredningens perspektiv så såg man den som röjd. Så att jag instämmer med din väldigt bra sammanställning där och ville göra de här tilläggen, för det här tror jag är väldigt viktigt för att man ska lyckas och komma vidare helt enkelt.
Ja, jag tycker det är jättebra att du gör det också, Fredrik, därför att vad det här kokar ner till, eller vad man kan se av idag på marknaden då, den svenska offentliga marknaden för it-driftstjänster av olika slag, så är det ju att den är tämligen fryst. Och det handlar ju mycket om osäkerhet i kundledet, inte minst. Att man vet inte riktigt om man gör rätt eller fel. Och förhoppningsvis så kan ju den här nya bestämmelsen i OSL då, den här nya sekretessbrytande bestämmelsen som ju säger att man ska göra den här intresseavvägningen då, innan man upphandlar en tjänst eller utkontrakterar helt enkelt. Det säger ju nästan sig självt här att man kommer att behöva stöd. Man kommer att behöva vägledning och man kommer att behöva dialog, inte minst med branschen. Och det är väl här det finns behov på bägge sidor då, om man nu vill måla upp det på det sättet, på leverantörs- och kundsidan, av att man måste ha någon löpande dialog här kring hur man ska se på de här frågorna. Den här riskfrågan som du tog upp här och fyllde i lite grann, kompletterade det jag beskrev där. Jag tycker det också sätter fingret på en utmaning här, att man har olika insteg, man har olika förståelse för samma materia, och då är det lätt att man talar förbi varandra eller springer förbi varandra, att man blir lite skepp i natten. Och sen när det händer en incident, ja då sitter man där och ja, tycker att det är en annan som har felat. Va? Och det är ju ingen bra ordning. Utan jag tror att det krävs ganska mycket jobb både i branschen och även på kundsidan för att liksom försöka hitta mer hållbara marknadsvillkor. Det känns ju ganska skakigt idag, kan man tycka. Tolkningar av ganska många regleringar inte är helt självklara.
Innan vi går in på hur man kommer fram till det här och klubbar den här utredningen eller en ny lag i riksdagen. Fredrik, ser du några andra kärnfrågor här?
Ja, men jag tycker det är viktigt då, förutom den här delen vi precis just nu pratade om då, det är att det är väldigt viktigt att vi kan använda oss av modern teknik, global innovation. Men att vi vet vad det är för förutsättningar som gäller. Vi kan inte tro att det är så att vi kommer digitalisera Sverige bara med hjälp av egen nationell innovation och med hjälp av egna tjänster och egna leverantörer, utan det måste finnas en mix. Men det måste vara tydligt och det måste vara enkelt att förstå när man kan använda sig av respektive verktyg i verktygslådan. Det kommer inte gå att slå in en spik med skruvmejseln, utan det är hammaren vi använder till det. Och det är jätteviktigt att organisationerna faktiskt förstår vilket verktyg man använder till vilken uppgift helt enkelt. Det är det absolut viktigaste, tycker jag.
Ja, och nya applikationer, om vi nu pratar Microsoft som jag arbetar med, alltså det kommer ju nya funktioner varje dag och nya teknologier, så att där måste vi hänga med, och där tycker jag att företagen också ska prata med dem de har samarbete med. Kan vi inte visa där? Kan vi inte göra en proof of concept på det här för att lära sig att hålla örat på trälsen hela tiden?
Nej, men det är viktigt och det ger ju massa möjligheter, absolut. Mm. En sak som jag tänkte på här, det är att det kanske inte är helt klart för alla som lyssnar på den här podden. Vad är det som händer egentligen när staten behöver förändra någonting och förändra en lag? Hur går någonting från idé och utredning och sådär? Vad händer egentligen? Hur ser den demokratiska processen ut? Jag måste ju erkänna att jag är inte den som har studerat mest på universitetet kring statskunskap och alla turerna kring offentlig förvaltning samt hur utredningar och lagrådsremisser och annat fungerar. Kan inte du hjälpa oss att reda ut där?
Jag ska göra mitt bästa. Jag har inte heller, som du vet, så många poäng i statsvetenskap. Däremot så har jag jobbat med lagstiftningsfrågor ganska länge, så jag har väl en viss praktisk erfarenhet. Ja. Men det jag kan säga är ju att egentligen att om det kommer på regeringens bord att utreda ett behov av något slag, kanske av en översyn av rättsliga förutsättningar då för utkontraktering av it-drift exempelvis, som blev väldigt aktuellt där kring Transportstyrelsen inte minst och den incidenten då. Så beställer man en utredning. Man tillsätter, utredningen blir som en liten minimyndighet kan man säga, som får ett uppdrag då av regeringen, av något av departementen. Och i den här frågan så är det infrastrukturdepartementet då, som har tagit fram ett uppdrag till utredningen, som sedan bemannas då med folk, med utredare av olika slag, lite beroende på vad man ska utreda förstås. Då så kan det vara en mindre eller en större utredning. Det här är väl en ganska stor utredning skulle jag säga. Så det är väl en, hur många kan de vara? 5-6 personer som är i den och jobbar. Och sen så står utredningen ganska fritt då, att tolka det här utredningsdirektivet som man har fått då. Och utifrån det då så tar man fram betänkanden, det vill säga man inkommer med svar på de frågorna som står i det här utredningsdirektivet och det man ska göra. Och det är det man har gjort. Man har väl inkommit lite slarvigt kan man säga med ett av två svar i IT-driftsutredningen och det här delbetänkandet kring just outsourcing, utkontraktering. Och sen så återstår det ju ett då. När departementet sen får in det här betänkandet så tittar man på det. Ser hur det svarar mot det här utredningsdirektivet som man har gett utredningen. Man undersöker, man ska ju skriva en proposition och lägga fram för riksdagen. Men innan man gör det så brukar man ofta, och det kommer nog garanterat att ske i det här fallet, se över om det är så att lagrådet, som är en instans som kollar så att förslag som läggs för riksdagen inte bryter mot annan lagstiftning. Eller att den är fullt i linje med den, eller åtminstone huvudsakligen i linje med gällande svensk lagstiftning. Då. Och det brukar väl kunna expedieras ganska fort. Så att, då skickas den på remiss då, den blivande propositionen till lagrådet. Sen tar departementet hem den här lagrådsremissen, gör eventuella justeringar utifrån vad lagrådet har sagt. Och skriver då den slutliga versionen av propositionen som skickas till Sveriges riksdag. Och där tas den emot av ett utskott. Vi har ju, jag vet inte hur många det är, kan det vara 15 utskott eller någonting sånt. Försvarsutskott, konstitutionsutskott, trafikutskottet och så vidare, näringsutskottet, det finns alla möjliga. Som bereder frågan då. Och där blir det ju förhandlingar mellan partierna om den här propositionen, vad man tycker är rimligt, kanske mindre rimligt. Finns det majoritet för att göra justeringar? I lite mer extrema fall så kan man ju skicka tillbaka utredningen till regeringen och säga att det här duger inte nu. Här får ni göra om, det här kan vi inte fatta beslut på. Men vanligtvis så går man ju vidare med ett förslag helt enkelt för riksdagen i sin helhet att fatta beslut om i plenum då. Och därefter så fattas det ett beslut i riksdagen om man ska anta med tillägg eller utan det här förslaget som läggs fram från utskottet då, som är ju baserat på den här propositionen från regeringen. Sen har man en, jag vet inte vad det heter formellt, men en implementeringsperiod från det att det här beslutet fattas i riksdagen tills, om det nu gäller förändringar i svensk lagstiftning, tills de aktualiseras då och blir aktiva så att säga. När det gäller de här rättsliga förutsättningarna för utkontraktering av IT-drift från offentlig sektor så är det från utredningen föreslaget att de här reglerna ska börja gälla den 1 januari 2022. Och det vet jag också är någonting som är regeringens utgångspunkt i deras fortsatta beredningen av det här delbetänkandet. Så att det får vi hoppas att de kan hålla tempot uppe där. Vi ska försöka hjälpa till där lite grann.
Ja, det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att det blir tydlighet och att man kommer i mål med ny lagstiftning så snart som möjligt för att skingra orosmolnen helt enkelt. Det är jätteviktigt tycker vi.
Ja, där kan man väl passa på att bara nämna det för lyssnarna här att det går ju väldigt bra att kontakta både utredningen och infrastrukturdepartementet, de tjänstemännen som ansvarar för den fortsatta beredningen av de förslag som kommer från utredningen. Och just nu är det ju en remissperiod för det här delbetänkandet som vi pratade om alldeles nyss, som pågår fram till och med 7 maj, om jag inte minns fel på datumet, tror jag 7 maj. Ja. Så att här finns det ju en öppning att inkomma med synpunkter på det som utredningen har föreslagit, om man har åsikter om det. Och det rekommenderar jag intresserade verkligen att göra, eller åtminstone överväga. Därför att det är inte helt lätt alla gånger, vare sig för utredningen här eller för regeringskansliet, att fullt ut fånga upp vad olika aktörer på marknaden faktiskt tycker om hur den ska regleras. Det kan ju kännas ganska avlägset för många att kanske kontakta regeringskansliet och säga att vi tycker det här förslaget är si eller så. Men det är väl inte alltid man får gehör för sina inspel, det vet jag i min roll. Men det är alltid uppskattat att berörda hör av sig och försöker liksom ge sitt perspektiv, sin syn på den frågan som man behandlar. Så att det kan jag verkligen rekommendera. Skicka in synpunkter om man har sådana.
Ja, det är jättebra att du tar upp det. Det kan ju kännas tungt att läsa igenom den här 400 nästan sidiga utredningen eller delbetänkandet då, men det finns sammanfattningar och alla avsnitt kanske inte är relevanta för dig som lyssnar. Så att kika där, en väl strukturerad, väl genomarbetad utredning. Det finns en massa material som man kan läsa och sånt som man inte behöver läsa, och så kan man komma med inspel för att det är ett bra sätt att få påverka helt enkelt.
Jag kan väl tillägga en sak, och det är väl också ett av våra så här huvudbudskap till utredningen och till regeringskansliet inte minst. Och det är ju alltså behovet av konsekvensanalyser när man tar fram förslag och när man lägger förslag för riksdagen. Att man har med sig vad kan bli effekterna av de här förslagen som vi lägger. Det kan man ju förstås ändå veta på förhand, men vi nämnde GDPR tidigare här, och att den regleringen skulle bli så väldigt kostnadsdrivande som den ändå har blivit för många. Det har ju kostat väldigt mycket pengar att implementera GDPR och även att administrera det. Det talades det inte mycket om initialt när man tog fram de här reglerna, och det vet jag inte om man som lagstiftare kanske riktigt skulle bli så pass dyrt. Och det är ju ändå viktigt att ha med sig vilka konsekvenser det ändå kan bli av de förslagen som man lägger. Och det är väl någonting tyvärr som vi kan se ganska ofta i, ja, inte minst i svenska statliga utredningar, att man brister i sina konsekvensanalyser. Och här blir det väldigt viktigt för de som är berörda av de här reglerna, nya reglerna som föreslås eller förändringar på olika sätt och vis i marknadsförutsättningar, att man påtalar hur man ser att de här förslagen kan inverka på ens egen verksamhet. Det kan jag verkligen rekommendera om man funderar lite grann på vad är det här för nya regler? Hur kommer det här kanske att påverka mig? Går då in och gör som Fredrik med det här. Läs sammanfattningen, den är inte på jättemånga sidor. Fundera på om det här kan påverka er på ett eller annat sätt. Och meddela det till infrastrukturdepartementet.
Toppen. Ja, men med det tror jag att det börjar bli dags att runda av dagens avsnitt. Eller vad säger du, Pierre?
Ja, jag tror vi har fått mycket matnyttigt här. Och ja, som sagt, du sa ju datumet där för remissen 7 maj. Och ja, jag som tycker om molnet, jag hoppas på det positiva att fler och fler kan lyftas upp och använda den tekniken som Fredrik också har beskrivit här. Så ja. Vi håller väl tummarna.
Det kommer bli bra, det tror jag också. Men jag tror att det är så att det behövs lite mer information för att stötta alla som sitter där ute och som ansvarar för information och säkerhet och verksamheter. Helt enkelt.
Absolut.
Ja, men med det så tackar vi Per så jättemycket för din tid och för att du delar med dig av din kunskap och arbetet som du har gjort kring allt det här runt utredningen, arbetsgruppen med mera. Så tack så jättemycket, Per.
Tack själv, Fredrik. Tack.
Tack.